Välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall, dag 2. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den hette tidigare Sundsvall 42 och har en mer än 30 år lång tradition av att utbyta kunskap, att sätta nätverk, att etablera nätverk och ha samtal om viktiga frågor. GoodTech Conference har ett brinnande intresse för utveckling. Jag heter Mats Björk och med mig som vanligt har jag min poddbroder Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Hej Mats.
Men du, vi sitter ju faktiskt inte här själva.
Vi sitter med Per Holknekt.
Ja.
Varmt välkommen till studion.
Ja, kul. Tack ska du ha.
Kul att ha det här och i Sundsvall.
Ja, det var en tidig morgon för att hinna hit.
Ja, jag förstår det. Ja. När reste du i morse?
Ja, resan började väl 05:05 när jag gick upp.
Just det, ja.
Men jag var här tidigt. Ja.
Men du har fått kaffe?
Oh ja. Jag är en gammal man, jag behöver mycket kaffe.
Ja, men vi är tre sådana här. Ja.
För lyssnarna då, tänkte jag introducera dig.
Ja, se hur du får till det. Mm.
Du har startat 32-ish bolag.
Ja, 33 om 2 veckor.
33, ja, men då hade jag rätt här, än så länge. Varav då, Odd Molly börsnoterades, värderades till cirkus 1 miljard kronor. Mm. Du har varit skateboardstjärna, modedesigner, du har levt som hemlös, du har förlorat både jobb, familj och dig själv på grund av missbruk. Du har fått utmärkelser då som årets bolagsgrundare, årets inspiratör, du är komplexfylld, du är en superdoer och du är också gäst i Kjellander och Björk.
Ja, men det var väl okej. Det var väl okej. Det finns ju mer att gräva ur. Någon kallade mig för 100-åringen fast på riktigt.
All right. Så
det finns mer att gräva ur.
Det där är ju en knepig grej. Jag tycker ju att jag känner dig, Per, fast vi nu har känt varandra i
4 minuter.
Ja.
Ja, men jag har alltid varit ganska oförskräckt inför att vara personlig.
Ja.
Vilket också har ja, men det har väl fört med sig bekymmer ibland, men framförallt har det fört med sig väldigt, väldigt stora möjligheter i öppnandet av nya relationer. Och,
ja.
Jag möter ju folk på stan som säger hej och sen så ser jag att de kommer på sig själva en halv sekund senare. Ja, men, vad fan, jag känner ju inte honom.
Ja, men alltså så. Och ja. Jag menar, som relations, man kan ju vara en relationsindivid, det är ju obvious att du är det.
Ja.
Då händer ju det där, att man hejar på folk som man tycker är sina.
Och jag tycker det är kul, därför att folk har ju liksom väldigt lätt för att komma fram till mig och ställa frågor eller kommentera någonting som jag har gjort på något LinkedIn eller motsvarande. Och jag tycker det där är jättetrevligt. Sen finns det ju alltid nersidor med att vara en offentlig person förstås. Man får inte liksom alltid vara 100% i fred.
Sådär. Men du är ju också, upplever jag då, liksom öppen vad du delar med dem. Och det är också när du är ute och föreläser. Du har ju liksom verkligen ett där arkiv här av både liksom goda och dåliga erfarenheter. Och
absolut.
Du är ofta nere i det här arkivet när du är ute och liksom, när du föreläser. Hur påverkar det dig av att liksom vandra runt där i arkivet?
Men det är av god art i det att när jag vågar prata om saker som inte bara är fantastiska utan även ganska smärtsamma ibland.
Mm. Ja.
Och när jag vågar blotta saker som bristfällig självkänsla och så vidare så på något vis så törs jag helt plötsligt släppa ner gard och jag känner mig orädd. Ju mer jag döljer mig, ju mer orsak har jag till att vara försiktig.
Mm.
Och när jag liksom släpper ut mitt register och näckar ganska oförskräckt så blir det liksom ganska coola ting. Jag frigör ju min kraft så jag kan använda den åt rätt håll. Jag kan använda min kraft offensivt istället för defensivt och det har gynnat mig.
Det känns ju också som att när du, för nu har jag sett några liksom, jag har sett det på nätet när du liksom presenterar och det känns ju, jag tycker man hör lite frågorna också som kan liksom komma i publiken efter att det känns som att när du öppnar upp och delar med dig då är det som att man liksom publiken även sänker sin egen gard.
Oh ja, men
upplever du det?
Ja, men verkligen. Framförallt inte särskilt då i frågor efteråt eftersom det är väldigt personlig karaktär på mina föredrag.
Ja.
Så det är inte många som ställer de frågorna inför öppen ridå. Men däremot att döma av de brev och kontakter jag får efteråt så är det ju ganska så frigörande. Så.
Det här med självkänsla då?
Ja.
Tror du att det är någon som inte har vikande självkänsla?
Nej. Absolut inte. Jag har ju mött både folk ute i kylan när jag levde där.
Mm.
Men jag har också länge fått vara nära människor som lever i slott.
Mm.
Och i fantastiskheter. Och får jag väl sitta ner med i två timmar med valfri person så förstår man ju att vi delar ju någonting allihopa.
Precis.
Det är det som händer i oss när vi släcker lampan om natten och huvudet sätter igång.
Och det där, för jag kan ju relatera till det. Ja. Det är ju väldigt mycket, det är massor, det är många rörliga delar, det är komplext att vara en människa, ja. och det påverkar ens liksom självkänsla, självbild, självförtroende och alla sådana saker. Vi pratade faktiskt om det med Geek Girl Mini-tjejerna här på podden igår, där deras mission är att bygga tjejers självkänsla med tech. Mm. Och det, vi behöver ju bygga allas självkänsla med vad då?
Ja, jag vet inte. Jag försöker ju själv då fråga mig, vill jag bli av med min dåliga självkänsla? Mm. Eller är den en del av mig? Jag har ju förlikat mig med den. Mm. Och jag serverar ju mig själv till världen precis som jag är. Mm. Och då, jag tror inte att jag har något större behov av att bli av med min dåliga självkänsla. Nej. Eller mitt dåliga självförtroende för den delen. Mm. Utan jag tror att de två komponenterna i produkten Per är en del av min drivkraft.
Ja.
För att den dagen som jag börjar älska mig själv och vara jävligt belåten och nöjd, så tror jag att jag tappar momentum.
Ja. Då är det någonting annat, clearly som liksom är i spel.
Ja, så är det ju.
Ja.
Vi ser ju där, alltså, du har ju en, liksom, en vilja att utveckla andra. Det märks väldigt tydligt, ska jag säga.
Och det här är ju någonting som jag pratar länge och väl om, i det att vi befinner oss ju i ett oändligt antal gemenskaper, om du så är innebandylaget eller kompisgänget eller familjen eller kollegorna på jobbet, relationen till kunden och så vidare. Och i varenda situation har jag lärt mig att om jag kan personligen utveckla en individ vid min sida till att må bättre, så kommer det i förlängningen också att gynna mig eller lagresultatet. Yes. Jag har ju liksom haft den stora äran att få jobba till exempel då med Mora ishockey, så att vi helt plötsligt får möta Timrå i
SHL.
Det är stort. Och då har vi ju jobbat precis på det här viset med det jag då kallar för mikroledarskap, att det inte bara kommer ovanifrån utan även från sidan. Att vi som kamrater i laget måste liksom lyfta varann. För att jag har någon slags föreställning om att alla kan bli liksom ungefär samma 100%, men vi ligger och skvalpar på olika nivåer.
Ja.
Och att om jag hittar en individ som liksom ligger och dras med 23-24%, då finns det otroligt mycket utveckling i den människan. Och de verktyg jag använder för att få de här människorna att komma upp är så otroligt simpla och enkla och framförallt gratis.
Andreas och jag är ju 5% individer, så vi får ju liksom vi får ju låna
det
in
det. Det är inlöst. Det är jättebra att lägga det nere också. Det kan vara jobbigt ibland. En lagprodukt är liksom ett resultat är en produkt av lagets totala muskelkraft.
Yes.
Och då måste vi hjälpas åt även i sidled.
Utmaningen i det här då? Alltså utmaningen i att förändra andra eller förflytta andra?
Jag tror att i takt med, ska vi säga, AI och digitalisering, och vi pratar om hotet. Och jag försöker ju se möjligheterna istället i det där. Då, i det att det här är ju mer, jag menar, människans mysterium ligger ju inte i vad vi kan göra med våra händer. Vårt mysterium ligger i våra känslor och våra tankar. Och jag tror att i det att tekniken tar över våra mekaniska delar, så kan vi ge mer uppmärksamhet mot våra, de här riktigt häftiga grejerna som är våra känsloregister och våran tanke, kärlek, omsorg, lyhördhet inför andra människor och så vidare. Så jag tror att digitalisering och AI för så otroligt mycket humant vackert med sig.
Sen en renässans.
Ja, men jag tror det. Många pratar om hotet och jag ser möjligheten i den. För jag tror att vi kommer att ges utrymme för att vara mer människor. Och jag förordar liksom alltid det här med att ta med sig själv till jobbet. Att icke byta identitet i det att vi sätter nyckeln till kontorets dörr, utan ta med sig själv in och sådär. Och där kan det hända ganska mycket.
Det är jättespännande.
Ja, det här är ju en observation, så jag har ju inte empiri och data. Men jag känner ju att det är den typen av kultur som, om man ska bygga en verksamhet, så är det liksom... Det är lektion 1A just nu.
Ja, men det är så basic egentligen, men det är så sjukt bortglömt.
Ja, för någonstans så fick man inga poäng för det för 15 år sedan, känner jag. Men medan nu är vi på väg dit definitivt.
Ja, jag tycker det är kul att se saker skifta fot. Jag menar, för 2 år sedan när vi började liksom verkligen belysa hållbarhetsproblematiken. Mm. Men då var det ju bara liksom livsmedel och drivmedel och så vidare, textilier. Men idag har vi liksom börjat rikta hållbarheten mot human hållbarhet. Mm. Och det är där det blir intressant, för det är liksom i alla processer så står ju vi människor i mitten någonstans.
Absolut.
Så det är vi som gör den stora skillnaden, och vi har liksom glömt bort oss. Och där har vi ju en superresurs att jobba med idag, och det är bolagens stora möjlighet som jag ser det.
Just det begreppet, alltså, för jag såg det när jag researchade dig lite här. Mm. Det är ju magiskt, jag älskar ju också begrepp. Mm. Men om man tittar lite grann och funderar lite grann kring innebörden och vilka tankar det faktiskt väcker, ja. Så är det, vi pratar ju om mycket annan liksom hållbarhet än den mänskliga. Och jag tänker just det, om att robotarna tar över fler och fler av våra liksom yrken. Bör liksom företagen börja ha en human hållbarhetsredovisning, hur man ska liksom, sätta värde på oss människor i det?
Ja, allting, gör det behöver inte, allting behöver ju inte sättas i Excel. Liksom,
sådär. Nej. Allt ska in i Excel, Per.
Ja, årsredovisningar och Excel. Ja, det är så världen fungerar.
Då är det hög tid för mig att lära mig att göra mitt första Excel-ark, för det har jag inte gjort ännu. Ja.
Nej, men det kan ju vara så att om man har en struktur där man liksom nästan kräver det där, då kan man ju pusha in. Ja. För de som då inte känner liksom kärleken eller har motivationen. Eller ja, ser det.
Jag ser det som en självklarhet att det går att skriva manifest som vi ska ha som någon slags godkänd stämpel. Det är som när jag då som har jobbat med textilier halva mitt liv går till en produktionsenhet borta i Indien eller i Kina. Liksom. De måste ju påvisa certifikat för att de jobbar med gynnsamma arbetsförhållanden, icke förbjudna kemikalier, icke vattenöverflöd, du vet så. Och sådana här certifikat kan man väl rikta mer inåt också, att vi jobbar liksom på det här viset och på det här viset och på det här viset. Och det tror jag skulle kunna vara en ganska schysst grej, för vi pratar så mycket om utbrändhet och psykisk ohälsa idag, att folk känner sig otillräckliga och aldrig får någon jävla ro i livet och bara lever i rädsla för att förlora jobb och pengar, ekonomi och familj och kärlek och vänner och hälsa.
Ja, vi satt på banketten här på konferensen igår och liksom 40-åringar och pratade om det vi kallar då kontext switch.
Oj, nu kommer de med orden som jag inte förstår.
Ja, nej, men jag tänkte alltså, och det
jag
var
förstår
ju,
inte heller nej, ordet.
Så låt mig då låt mig få brodera. Det där att vi då skiftar fokus med korta intervall mellan massor med olika uppgifter och saker vi ska göra, för att vi är överbelastade med information, överbelastade med förväntningar och sådana saker. Det är då context switch. Och, så låt oss ta ett skitjobbigt dåligt ord på någonting som och vad det gör med oss. Och det är också en del av hållbarheten, för jag känner inte att jag kan alltid göra ett bra jobb. Jag känner att jag gör ett bättre jobb här, när vi bara är här och nu och pratar, än då jag utsätts för massor med förväntningar åt massor med olika håll.
Ja, men där har jag då lärt mig över tid att liksom halva min prestation ligger i att slå ifrån mig andra individers förväntningar på mig. För att ju mer jag sätter folk på läktaren vid sidan om mig när jag arbetar, ju mer arbetar jag för att de ska godkänna mig. Och då tappar jag ju min egen unikitet, så att säga. Så att jag försöker liksom att slå ifrån mig. Jag verkligen jobba med skygglappar. För att liksom, då behöver jag inte ens vara bra för att vara bra. För att det behöver inte vara fantastiskt för att tillföra någonting unikt. Bara det har karaktär och särart.
Men det där är ju också en, om vi ska prata om mognad, att våga. Att våga inte vara så intresserad hur man uppfattas. Eller, liksom,
det är ju svårt. Ja. Det är svårt. Liksom, alla går utanför dörren och sen så det första vi gör är att vi jämför oss med andra människor. Ja. Vi ser en annan kar som, fan vad han var snygg då. Ja. Men det säger vi aldrig högt. Liksom. Och sen så krymper vi oss själva lite grann. Och sen
kanske ska börja göra det.
Ja, eller
fan vad snygg det.
Ja, tack så mycket. Jag tror just, det inte.
Det är snyggt där. Ja.
Per, men vi har ju en tendens, vi folk, att liksom, vi jobbar jävligt mycket i jämförelse. Ja, alltid. Absolut. Vi jämför bolag och framgång och handväskor och läppar och bröst och bilar och plånböcker och utseende och allt vad fan det var. Och i varenda jämförelse så faller vi ju kort. Liksom. Vi tycker inte att vi är riktigt bra. Sen, vi skapar ju så här sjukt stora avstånd mellan oss och andra, och de här avstånden, de finns ju fan inte.
Nej. Man tittar ju ofta, säger de man, man tittar ju ofta i din backspegel. Ja. Ska vi prata lite mer framtid?
Ja, men varför inte?
Det känns ju som att det alltid finns liksom en fortsättning av Per.
Ja, men det är jävligt rätt att hamna i min backspegel.
Ja. Ja, nu tittar vi i vindrutan då. Ja. Hur, vad ser du framåt för dig själv, och vad har du på liksom vad har du kvar på din liksom bucket list, är fel att säga, för det låter som att du har planerat det här. Hur
jag gör ju inga planer dessvärre, så att
Nej, men du säger ju det, men hur du,
jag menar, om mitt liv blir som jag har tänkt mig, då blir det ju så jävla tråkigt. Så att, vet inte, just nu så försöker jag liksom, handen på hjärtat nu, alltså jag är 58 år och jag hör ju min klocka ticka, jag hör ju att min tid börjar ta slut, min verksamma levnadstid, inte överlevnadstid, min levnadstid, den är inte så jävla lång kvar. Så för mig blir det otroligt angeläget om att fråga mig själv varje måndag, hur kan jag göra den här veckan minnesvärd? Mm. Hur kan jag ge den ett känslomässigt innehåll? Mm. Någon näringsrikedom som jag kan faktiskt summera som, ja men det var bra. Ja. Mm. För att jag förstår att min tid är, den är inte lång liksom. Och det här är ju liksom saker som verkligen sitter som en korp på min ena skuldra och
precis
talar till mig.
Men nu hade du ett bolag på gång. Det här
ja,
tycker inte styrelsen om det nya bolaget att höra.
Men nu släpper jag in ett nytt bolag. Ja. Och vi har jobbat ganska länge nu i det här och det är bara 2 veckor nu tills vi rycker skynket. Och det är förstås det är jättepirrigt.
Spännande.
Investerat mycket ångest och frånvaro från familj och ekonomi och så. Men vi står redo och det känns som att det sannolikt är mina bästa förutsättningar att lyckas någonsin.
Fan vad roligt.
Ja, det är jävligt starkt. Faktiskt. Fysisk produkt.
Ja.
Jag gillar saker jag kan ta på.
Vi träffade ju Cake här i somras. Nu sitter det inte. Att sitta med en entreprenör med en fysisk produkt och få dem att berätta om det är jag som kommer från digital. Mm. Abstrakta saker.
Stefan Ytterborn.
Ja, Ytterborn. Ja. Och liksom, när han beskrev det, jag fick ju tårar liksom, i samtalet, för att det var så mycket kärlek kopplat till någonting som är tangible eller någonting som går att ta på. Så, så jag hör.
Ja, nej, men det är liksom det är hela min oduglighet och min bristfälliga självkänsla kommer upp till ytan nu och liksom, den sätts verkligen på prov. Mm. Och det här är ju inte en företagsresa för mig, det här är en personlig resa för mig.
Såklart, men är det inte det handlar om?
Jo, det är det. Det här är inte en produkt, det här är hela mitt liv. Det här är liksom do or die för mig. Liksom.
Det kände jag med Stefan i somras också. Ja.
Det var liksom passion som ingrediens för framgång på något sätt. Ja.
Det är absolut fruktansvärt och ingen liksom får veta om fruktansvärdheten som man går och bär på. Ja.
Gud vad kul. En sväng tillbaka till korpen på axeln.
Ja.
Vi har precis pratat om döden i ett långt svepande avsnitt här. Vi tror att den där korpen är bra. För som någon form av värdemätare för vad man ska prioritera och göra. Alltså, vi säger inte att känslan av att man har en kort horisont är inte bra. Men att man förstår att den där typen av överenskommelse med sig själv på måndag är viktig för att du ska sätta värde.
Ja.
Är vi inne på någonting där?
Ja, men verkligen. Liksom, vi måste sluta längta till på fredag.
Ja.
Faktiskt, det är lådvinet. Liksom. Det är det svensken lever för.
Och tacosen.
Ja, inte minst tacosen.
Ja, nej, utan liksom i varje möte med en annan människa försöka hitta någonting där. Och där kan man ju bara själv vara med och påverka. Du kan inte bara gå omkring och tro att saker händer bara för att du är närvarande. Du måste ju själv vara aktiv.
Mm.
Och som jag var i förrgår och hade en klinik och en föreläsning tillsammans med folk som lever i utanförskap och det var ju då gamla kriminella och pundare och somalier och syrier och ensamstående pensionärstanter som lever på ekonomins minus och så vidare.
Ja.
Men i ett sånt ögonblick så kan inte jag bara leverera och åka hem, utan när jag väl åkte hem då hade jag liksom, det slutade med att jag bokade en hel dag i Malmö för att få sitta och lyssna på denna gamla fängelsebevistande kriminella 70-åriga man för att fylla hans liv. Men liksom, ger jag bort min uppmärksamhet, min kärlek, då får jag också behålla min kärlek och min uppmärksamhet. Det är ju så, liksom, bär vi på en god känsla. Det finns bara ett sätt att behålla den och det är ju liksom att ge bort den.
Ja, och du sitter, alltså, för du sitter ju på, skulle jag säga, alltså, enormt bra verktyg som man kan använda som du liksom delar med dig av. Och där känner jag att, alltså, att vara ute i de sammanhangen och att faktiskt ge de här verktygen på ett mer liksom, som gör liksom samhället mer inkluderande.
Ja.
Det är ju way to go.
Och sen är det är ju ganska så häftigt att förstå då att mina smärtsamma perioder i mitt liv helt plötsligt får ett värde.
Ja.
Och att jag liksom kan använda dem till att göra gott istället. Då. Och sen så var det inte bara av ondo på något vänster.
Nej.
Och att som människa få vara med och bidra till att någon annans sol återgår upp är ju ganska så stort. Så. Det,
på tal om liksom, om man opererar på feedback, alltså om det är viktigt med återkoppling, då är det ju... Ju mer abstrakt man jobbar, ju mer förlorad kan man känna sig om man gör nytta. Där vet du ju. Att du är så nyttig som man kan vara.
Ja, det är väldigt tydligt dessutom i det att vi har ju tekniker idag för att kontakta människor Och jag får ju oftast någonstans mellan 12-15% brev från den publik jag har föreläst för.
Det förstår jag.
Ja, som skriver först samma kväll eller nästa morgon. Men många skriver också ett halvår, ett år senare och säger, vet du vad Per, den där kvällen gick jag hem och ringde min kompis och vi slog slag i saken och startade det här lilla företaget. Eller jag gick hem och pratade med min man om alkohol och sen den dagen är korken på och våra liv är räddade. Mm. Och det här är ju starka saker.
Men är det så, levererar du mod? Eller är det mod as a service som du...
Ja, det gör jag.
Ja.
Det gör jag.
Är det det nya företaget? Nej, så det var en fysisk produkt.
Ja. Nej, men alltså jag gillar ju, det finns ju två ingredienser i livet som jag tror är av stark kraft och det är mod och självdistans. Mm. Kan man ha lite roligt med sig själv och våga vara lite äktsam så tror jag nog att man kan... Nej, men kan jag ge, liksom, mitt mål är, jag vill ju att publiken ska känna sig bättre än jag när de sitter i sina stolar och förstår att fan, om han kan, då kan ju för fan jag också. Ja. Så jag rider ju på extremt låga hästar. Mina fötter släpar i sanden. Liksom.
Den här tekniska utvecklingen nu då, det är en form av digital konferens där, även om ämnet liksom är kreativitet. Är det här. Mm. Funderar du kring liksom vad som händer med oss människor i den här utvecklingen?
Nej, inte jättemycket. Jag har ju liksom valt min plats och den är definitivt inte här. Mm. Vilket gör att jag behövs här.
Ja, desto mer.
Ja, på något vis. Mm. Ja, men faktiskt. Ja. Och jag kommer ihåg att jag blev halvt rekryterad av ett stort IT-bolag för några år sedan som ville få in mig som marknadsdirektör. Mm. Och de sa att vi har problem att kommunicera vår produkt till beslutsfattare för vårt språk är ovanför deras huvuden. Mm. Och vi vill att du ska leverera vår teknik så som man levererar nyheter till barn. Mm. Så, och det var ju lite fint tänkt att hon tog in liksom Sveriges mest IT-frånvarande individ för att sälja deras produkt. Mm. Men det är smart. Ja, jävligt smart.
Fast det som du också då gör, jag skulle säga att tech representerar ju inte bara den plattform som det sker på, utan det är också, du gör ju impact framförallt på LinkedIn, där vi är kompisar.
Ja.
Då där är ju du liksom... Där är ju du solen nu. Ja. Det är ju, och du identifierar inte som tech, men du är ju viktig för folk.
Ja,
där
men
liksom.
Jag är ju där och petar folk lite i midjan. Ja. Det gör jag. Ja. Jag skojar ju lite grann med traditioner och så vidare. Men jag gör det alltid i konstruktivt syfte.
Ja.
Men jag såg ju för snart fyra år sedan hur LinkedIn liksom hånades och skrattades åt för att det var fyllt av Steve Jobs-citat och knapphändiga CV:n. Mm. Och jag tänkte att den där plattformen är ju då helt plötsligt wide open för mig att leverera någonting annat. Mm. Så att jag beslutade mig för att injicera stora portioner humanitet på LinkedIn. Och jag förstod att det fanns ett otroligt vakuum som bara sög in mig i den världen.
Absolut.
Och förra året fick jag dessutom gå till Blåhallen i Stadshuset i Stockholm och hämta pris som årets svenska digitala influencer utan att ens veta att jag var.
Men för mig är det här exemplet, det exemplet du hade liksom inledningsvis att ta med sig själv till jobbet.
Ja, lite så.
För LinkedIn har ju verkligen varit, här är jag mitt jobb.
Ja, men jävligt tvådimensionellt bara.
Så det är precis samma förändring fast till liksom digitala plattformar. Ja.
Det är precis det jag försöker göra egentligen. Mm. Jag tycker det jag har gjort är samma sak i modeindustrin till exempel som av hävd och tradition har varit extremt ytlig. Mm. Så jag har försökt att leverera liksom ett större mått kärlek och sanningar. Och jag levererade ju liksom hela, och Molly började ju jag med att skriva ett brev till varenda moderedaktör i hela Sverige och bad dem dra åt helvete. Mm. Och sen så implementerade jag då sentensen you are perfect only because you are not och inkluderade därmed alla kvinnor. Mm. Och lite grann så försöker jag ju arbeta. Och det visar sig att det är dessutom jävligt bra för affären.
Mm. Coolt.
Ja. Coolt, ja, säger jag då. En väldigt techig fråga då, trots precis vad du har berättat här. Mm. Hur stor är digitaliseringen?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag kan ju bara att döma av vad jag läser så förstår jag väl att jag vet inte ens vad det är, ärligt talat. Men jag gissar att när en fyraåring sitter vid sin iPad, är det digitalisering?
En del av den skulle jag säga, om den beroende på vad den gör.
Ja, men den går ju på wifi i alla fall.
Absolut, absolut.
Nej, jag vet inte vad digitalisering är.
Vi har också ett svar.
Ja, det är jättebra. Vi ställer den där frågan, Per, som sista fråga till alla våra gäster.
Ja, men jag vet faktiskt inte vad det är.
Och, men vet du vad, det är rätt okej. För det, vi jobbar med det här varje dag och vi vet inte heller.
Nej, jag får ju frågan väldigt, väldigt ofta som föreläsare. Jag är ute ungefär 100 gånger per år.
Shit.
Ja, och det nästan vanligaste två förfrågningarna idag är, eller en, är att vi som bolag eller kommun går nu igenom stora förändringsarbeten i digitaliseringens kölvatten. Mm. Och vår personal är inte riktigt redo för det här. Vi har, man har arbetat här i 25 år och man vill inte vara med på det här nya. Kan du komma till oss och öppna upp folks mottaglighet?
All right. Väldigt specifik efterfrågan. Sådär.
Ja, och jag tackar ju liksom ja till det här. Och jag gör ju nytta och jag gör ju så att det fungerar. Men jag förstår inte vad det handlar om.
Men det handlar om, ska jag säga då, det är ju någonting väldigt, väldigt mänskligt. Och jag tror att du är helt rätt i det perspektivet.
Ja, men vad trevligt. Så jag är rätt ute.
Du är rätt ute. Ja, du får högt betyg från oss.
Ja, tack. Ja.
Så. Stort tack, Per Holknekt, för att du tog dig tiden att sitta ner och prata med oss. Vi like.
Ja, men grejen är ju den att jag tycker ju det här är kul att sitta och prata så här. Jag skulle kunna fortsätta babbla efter vi stänger av, för att jag tycker det här är viktigt att ta med sig.
Jag tänkte att vi skulle göra det, men först ska jag säga hej då till poddlyssnarna och hej då till Void-tittarna. Stort tack för att ni tog er tid att tappa in på vår ström här.